Hängde ni med eller? Glasklart. Vad kul att ni är här allihop. Och vad kul att vi kan träffas här och ha glädjefest ihop. Det tycker jag om. Av alla fester som jag har varit på i mitt liv så är glädjefesterna det bästa. Att ha roligt är något av det roligaste jag vet. Så att det här blir väldigt bra. Idag är det palmsöndagen också. Och det finns en baktanke med att vi firar glädjefest just idag. För det är nämligen så att idag så återspeglar vi, så minns vi också en annan glädjefest. Och vi hoppas på ytterligare en glädjefest. Men den andra glädjefesten som är bakåt i tiden, för 2000 år sedan ungefär, då var det ett riktigt party på gång i Jerusalem. Hela stan var full. Människor hade vallfärdat dit ifrån nästan hela världen. Och så hade man fyllt upp stan. Massor med folk var där. Man var där för man skulle fira påsk och någonting som hette Purimfesten. Så då hade man liksom samlat. Man passade på när man ändå var där. Men just i år, det året alltså, inte i år, men det året för 2000 år sedan ungefär, så var det något alldeles speciellt. Det var nämligen så att ryktet hade börjat gå om en viss person, en viss Jesus ifrån Nasaret. Man hade hört talas om en del saker han hade gjort och sagt och som man insåg att det är något alldeles extra med den här personen. Och nu har ryktet börjat gå att han är på väg hit till Jerusalem. Så att det var redan liksom, det kokade redan lite som en gryta där. Och sen helt plötsligt en dag så kommer han. Ridande på en liten åsna är han på väg in i stan. Och det bryter ut ett totalt glädjekaos. Folk gör saker som man inte gör normalt. Man tar av sig kläder och lägger på marken framför. Man börjar ge sig på och skära loss grenar ifrån träden och viftar med oss och sjunger och ropar. Hosianna, ropar man. Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och så firar man något av det värsta man kan. Varför gjorde man det? Vad var det som var så kul med den här killen? Jo, i flera hundra år innan det här så har det funnits människor som haft en lite speciell relation med Gud, som har pratat med Gud och som Gud har pratat tillbaka till och som har fått reda på saker, ibland saker som skulle hända. Och de här människorna, profeterna, de har pratat om att det ska komma en kung. En kung som inte är riktigt som andra kungar utan som är något alldeles extra. En kung som ska komma med fred. Bland annat. Och räddning. En av de här profeterna har vi redan hört lite ifrån. Han levde ungefär 500 år innan den här glädjefesten. Han hette Zakaria. Och Sara läste lite grann och jag tänkte jag ska ta lite av samma sak här. Han säger, ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Och så säger han att han ska komma ödmjuk, ridande på en åsna. Att han ska förkunna fred för folken. Och hans rike ska nå, hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till jordens yttersta ände. Var nu det ligger någonstans. Jag har alltid trott att det låg i Småträsk, men jag är inte säker. Men det här är någonting som de har sett fram emot. Och nu så kommer den här tjomen ridande på en åsna. Det är ju lite underligt, va? För att man har ju pratat om, alltså kungar vet man ju hur de kommer. Det var man ju van med. Man visste ju hur kungarna, idag så ser vi inte kungen så ofta. Men då kunde man fortfarande få se kungen ibland när han drog förbi. Och när en kung rider in första gången till sin, framförallt till sin tronbestigning sådär, då kommer han på en stridshäst. Han kommer på en stor ståtlig stridshäst. Han har ett följe med sig av både tjänare och soldater och allt möjligt för att visa hur mäktig han är, hur rik han är, hur hög, långt bortom allt folk. Men den här kungen ska komma ridande på en åsna. Och inte bara en vanlig åsna, eller alltså det är en liten åsna, ett lastdjursföl står det. Det är alltså ingen kung som man ska titta upp på, utan någon som man nästan kan ha ögonkontakt med. Och tidigare i historien så hade det bara hänt en enda gång att kungen hade kommit in på en åsna. Och det var kung Salomo. Och Salomo har en liten särskild ställning i Israels historia. Han är känd för två saker. Dels att han var väldigt klok. Man pratar om honom som att han var väldigt, väldigt vis. Och det andra var att när han var kung så var det fred i riket. Han räknas som en fredskung. Och en annan av de här profeterna som har pratat om kungen som ska komma kallar honom just för fredsfurste. Och ni som har hängt med lite grann i vad vi har sysslat med här vet ju om att vi har haft ett litet särskilt tema under mars månad. Då har vi pratat om fred. Och vi har försökt att arbeta lite med att skapa fred. Både att inte göra det för enkelt för sig, att dela in människor i onda och goda och sådär. Men vi har pratat om försoning, vi har pratat om förlåtelse, vi har pratat om att verka för fred med våra närmaste och så vidare. Och nu har vi kommit till själva höjdpunkten. Nu kommer vi till fredsfursten, han som skulle komma, han som rider in i Jerusalem. Och det är tanken egentligen som vi vill säga är att det är där med den här personen som all fred har sin början. Åtminstone det är vad den här personen gör. Det finns någonting som vi vet om den här personen som inte de visste, som ger ett särskilt djup åt våran glädje idag. Det är att vi vet att den fredsförstens väg går emot korset. Vi vet vad som är på väg att hända nästa vecka. Vi vet att kungen som rider in på en stridshäst med soldaterna med sig, han kommer för att visa att han är mäktig. Är det här samma stativ som igår? Han visar att han är mäktig att besegra sina fiender. Den här kungen rider in för att dö för sina fiender. För dig och mig. Det är faktiskt så. Det står så om oss. Det står i Romarbrevet kapitel 5 att medan ni ännu var syndare, medan ni var Guds fiender, står det, så gav han sitt liv för oss. Det är som det här dramat visade på sitt fantastiska... Visst var de duktiga? Det var ju fantastiskt. Men det här, tanken med det här dramat var lite grann att med ondska, med hat, med våld och såna här saker, så är det så att det är smittsamt. Det smittar liksom. Ju mer, om jag möter det där tillräckligt mycket i mitt liv, så börjar jag ge tillbaka samma sak. Och jag börjar skicka vidare den där elakheten som jag möter, börjar jag sprida till människor omkring mig. Kanske utan att jag tänker på det. Men så är det också med motsatsen. Fred, glädje, kärlek, såna här saker är också smittsamma. Och ju mer jag möter såna saker, desto mer kan jag skicka det vidare till andra. Det sprider sig, så att säga. Och det vi vill göra idag är att starta en epidemi. Vi vill starta en fredsepidemi, en kärleksepidemi, en glädjeepidemi idag. Men det är ju så där att jag kan ju inte skicka vidare en smitta som jag inte har fått. Det är en väldigt bra bild det där. Om jag vill skicka vidare en smitta så måste jag först bli smittad av den själv. Annars kan jag inte skicka vidare någonting. Och då är det så, vill jag hävda, att det finns ingen bättre, större smittokälla än Gud själv. När han några dagar efter den här glädjefesten i Jerusalem dör på korset, så bryter han den här kedjan som har påbörjats. Han ger inte tillbaka med samma mynt. När han möter människors ondska, så svarar han med godhet. När han möter människors hat, så svarar han med kärlek. När han möter människors våld, så ger han inte igen, fast han skulle kunna. Utan han svarar med försoning, förlåtelse och fred. Och där börjar den här smittan att gå över jorden. Och det är därför som vi firar den här glädjefesten idag. Därför att vi har... Det är i alla fall... Alltså det är det som förenar oss här. Många av oss här har mött det där. Som har blivit smittade av. Jag tror att har man en gång blivit smittad av den där glädjen, den där kärleken, den där förlåtelsen, då vill man sprida det till alla. Då vill man att alla ska drabbas av det här. Och vet ni? Det bästa är att den där kungen som red in den gången på sin lilla åsna, han har lovat att han ska göra det en gång till. Han har sagt att han kommer tillbaka. Och då blir det fest. Då blir det en ännu större fest. Då kommer vi som längtar efter fred, som längtar efter verklig försoning, verkligt helande, som inte bygger på att vi har besegrat våra motståndare, utan tvärtom. Att vi har försonats, att vi har helats, att vi har kunnat möta som hela människor. Vi som längtar efter det kommer att ha en anledning att fira. För att det vi inte kan göra, det kan han. Då kommer vi, precis som folket i Jerusalem, också kunna fira skallen av oss. Och ropa, välsignade han som kommer i Herrens namn. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att vi samlas här idag i ditt namn. Vi tackar dig för att du är mitt ibland oss. Vi tackar dig för att vi som på olika sätt är brustna, trasiga, sårade. Vi som bär med oss både rädsla och ilska, kanske hat, besvikelse och annat. Att det finns en väg att inte behöva sprida det vidare. Att inte låta mörkret få gå vidare. Att inte låta ondskan få ha sin gång. Det finns en väg till upprättelse, till helande, till förlåtelse och befrielse. Vi ber dig, Herre, att du ska öppna våra ögon så att vi ser den vägen hos dig. Hjälp oss att kunna sprida vidare den glädje och det ljus som du har gett oss. Och låt oss få låta den smitta alla som vi möter. Vi ber att du ska välsigna oss i resten av den här gudstjänsten och i veckan som ligger framför. I Jesu namn. Amen.